Du lyssnar på Käraste vänner av Katarina Widholm, inläst av mig, Katarina Eberlöv. Oktober 1949. Kapitel 1. Ett riktigt hjärtligt hurra nu allihop för vår vackra och kloka värdinna som, tro det eller ej, faktiskt fyller hela 30 år idag. Betty Leve, hipp hipp! Georg Lindgren strök sitt blonda hår bakåt, höll upp det skålformade glaset med bubblande sekt och vände sig med liv och lust till samtliga runt bordet som genast reste sig och hurrade samfällt. Betty blev generat sittande och såg sig om röd i ansiktet. Alla vände sig mot henne och höjde sina glas, och hon skålade och försökte fånga vars och ens blick innan de drack. Den kära väninnan Viola, som med kurviga former i ylleklänningen och röda, glada läppar log och hurrade högst av alla tillsammans med maken Stig. Paret Tulin och Rita Veje skrattade vänligt och lutade sig fram för att tala med gamle vännen Birger, och Birgers hustru Ingeborg nickade. Inga hade just gått över till barnbordet där Violas tvillingsöner Jan och Lars presiderade på varsin sida som äldst i sällskapet med sina 10 år. Mitt emot dem satt Ingas 6-årige Tommy och Birgers och Ingeborgs 7-åriga Gunilla. Tommy höll just på att huta åt minstingen. Bettys Olofs Anders, som i sina 4 år inte riktigt klarade av att sitta stilla som de andra under den långa middagen. Betty försökte fånga sin älskade sons blick, men han såg noga på de stora barnen och ansträngde sig för att försöka göra som dem. Nå, men där kände han ändå sin mors blickar och firade av ett strålande mjukt leende, och hon kunde le tillbaka. Han var så lik sin far. Samma milda leende, samma mjuka hår som visserligen var blont som hennes men låg i tunna lockar runt gässan. Han var lika tystlåten och vänlig som sin far Olof. När Tommy bryskt tycktes påpeka att Anders höll på att glida av stolen klättrade denna lydigt upp och ansträngde sig att med bägge händer hålla i sig, se allvarligt på omgivningen och dölja en förstulen gäspning. Kanske var det snart dags att lägga honom. Men hon hade lovat att han skulle få vara med ända till tårtan. Ikväll var första gången som Martina fick sitta med vid vuxenbordet. Hon var lång och mogen för sin ålder, i den nya skogsgröna klänningen med stor krage och vid kjol som mormor Johanna hade sytt. Och hon såg verkligen betydligt äldre ut än sina 11 år, där hon satt vid sin 19-årige morbror Pelles sida. Han hade nyligen flyttat ner till Stockholm från Hudiksvall sedan han fått kontorsarbete på en speditionsfirma i hamnen och bodde nu hos sin syster. Martina, som just skålat i sockerdricka med både farfardoktorn och morbror Pelle, slängde lika världsvant med sitt mörka hår som Rita Veje och försökte se vuxen ut utan att riktigt lyckas. Betty log ömt mot henne. Men hon såg inte sin mors blick. Louise Molander talade intensivt med Pelle. Betty kunde se att han ansträngde sig för att konversera artigt. Efter bara 2 månader i stan talade han mer Stockholmsdialekt än en infödd. Och hon undrade i sitt stilla sinne vad de kunde ha att tala om. Men tant Louise överraskade henne ofta nu för tiden. Och kanske fanns det något en drygt 60-årig doktorinna från Östermalm kunde ha gemensamt med en ohängd 19-årig yngling från Hälsingland. Vad visste Betty? Doktorn lutade sig bakåt medan han konverserade Sven Tulin. De verkade ha ett gemensamt samtalsämne och hon gissade att det handlade om den sedan 10 dagar nyutropade staten Östtyskland. Eller möjligen fiske. Hon skyndade sig att flytta blicken innan doktorn försökte fånga hennes. Trots att de nu umgicks i familjära sammanhang väckte han fortfarande ett starkt obehag hos henne, och hon undvek honom så mycket det bara gick. Så landade hennes blick på maken Olof, som diskret fotograferade gästerna med sin kamera. Betty var så stolt över det.